Yeah. Yes.
Jag är lite nervös för att jag kan säga, för folk har väldigt liksom, det är så många som har hört av sig och är så här, det här ska bli väldigt intressant liksom, så här, och då bara, ja, vad tror ni liksom?
Hej då.
Så tror jag att detta kommer bli revisorspodden, ja, men det
Nej, det kommer det inte bli. Det kan jag lova er.
Är du gammal revisor?
Nej. Nej.
Då säger jag välkommen till ett nytt avsnitt av podden på G. Jag sitter i ett av de större kontoren skulle jag säga på GPA. Och som vi hintade förra veckan så blir det lite ekonomiavsnitt. Jag sitter här med Johan Zachrisson som är ekonomichef, va?
Stämmer.
Och jag kan inte så jättemycket om ekonomi, men jag tycker det är väldigt viktigt. Mm. Så då har jag med min bror Johan också som vad kan ekonomi, vad kan man säga liksom?
Jag kan ekonomi. Jag är typ ekonom i botten. Men
och driver företag.
Ja, precis, lite såna grejer.
Ja. Yes, så då liksom han jag har lite så här sa som att han man tänker en liksom maffiaboss som har sina muskler bakom sig liksom. Men detta får vara min hjärna då på något sätt så, liksom.
Jag förstår. Så,
Jag tänkte, du har ju figurerat i podden vid några tillfällen innan.
Ja, jag har förstått det.
Och alltså jag det är ju lite så mardröm för mig att kolla mina historier så, för att då kan det ju visa sig hur lite jag bygger vissa spaningar på. Men första gången vi nämnde dig,
ja,
då var det så, och jag vill bara kolla om det ligger något i detta.
Ja.
Liksom så. Då var du ganska nytillträdd i styrelsen, tror jag.
Ja.
Och då ser jag dig utanför Bravida efter en match.
Ja.
När du då, du hade en liksom kostym, svart kostym och en vit skjorta på dig.
Ja.
Och då tar du upp slipsen ur kavajfickan.
Är det innan eller efter match?
Det är efter match.
Efter match, ja.
Och då gör jag ett nummer då, och det var ju fler exempel och detta var ett av dem, av att du då som liksom ny i de här Häckens sammanhang, i den typ av VIP-avdelningsgrejen och i styrelse, har klätt upp dig till matchen, kommer in på i VIP-loungen, där direkt upptäcker, okej, det är inte slipsläge. Och få liksom snabbt fippla ner den i kavajfickan liksom. Ja, för jag har varit med om detta på en nyårsfest, men det har hänt exakt fast med fluga för mig liksom. Var det exakt så det gick till? Minns du detta?
Nej, jag minns inte detta, men det är lite kul att du ändå tar upp det. Alltså jag kommer ju från bank där det är liksom kostym och slips varje dag, mer eller mindre. Så för mig är det inget konstigt att bära slips.
Nej.
Och det jag har fått till mig, det är att när styrelsen är med, så är ju liksom uniformen, det är ju liksom vit skjorta, svart slips och så svart kavaj då, och så svarta byxor.
Alltså det är slipsen då?
Det är ju uniformen.
Okay.
Det som är möjligtvis har hänt vid det här tillfället är att när jag kommer in i den här munderingen och ser att ingen annan i styrelsen har detta, då tänker jag kanske att kanske inte jag ska ha det heller.
Nej, just det.
Ungefär så. Billström brukar vara duktig på att ha den. För det är väl hans snuttefilt, tänker jag. Men jag tror det är något åt det hållet.
Jag förstår. Så det ligger något i det ändå. Det var inte helt taget ur luften liksom.
Nej, utan det var känna av rummet och inse att...
Och jag kan säga så här, spaningen var inte din osäkerhet kring kläder, utan det var mer att liksom Häcken var en sån förening där man inte hade slips liksom, så ska jag säga. Nej. Men det är tydligen, då var det ju inte rätt heller då, eftersom man ska ha slips.
Ja, det var det som var liksom, vad säger man, kostymen eller liksom själva... Ja, precis.
Du sa ju att du kom från bankvärlden.
Stämmer.
Liksom. Ja. Och då har jag ju med min bror då, som kommer liksom från företag, alltså också den, vad säger man, privata sidan. Liksom, och då för att hans då ekonomikunskaper ska hjälpa oss här, eller hjälpa mig framförallt.
Ja. Liksom,
skulle du säga då, som har gjort liksom bytet från privat till föreningsliv, att är hans kunskaper något att ha? Alltså förstår du, är det mer samma än olika, eller vad är skillnaderna liksom?
Alltså, i mångt och mycket så är ekonomi samma. Det är bara att jag gissar att jobbar man på bank så är ju alla ekonomer, mer eller mindre. Kommer du till en förening så är det väldigt få som är ekonomer. Det är mycket annat. Men i grund och botten så är det ju samma sak. Alltså siffror in och ut. Så att det kan säkert tillföra ganska mycket.
Men är det också är det du säger då mellan raden är att du får vara bra mycket mer pedagogisk här?
Ja. Det är helt korrekt. Ja. Det är helt korrekt. Man får ta det en gång till och kanske ta med lite mer uppbyggnad eller underbyggt så att säga. Ja.
Hur ser typ beslutsprocesser ut? Jag kan tänka i en bank är du väldigt styrd av olika saker. Ja. Hur är det här?
Ja, men det, på ett sätt är det ganska styrt här också. Vi har ju liksom styrelsen högst upp och sen ger de ju oss i föreningen eller liksom i klubben mandat. Så att till vissa nivåer. I bank är det ju ganska vanligt att du kanske har någon form av beviljande limit. Så du får inte säga ja till över ett visst belopp, annars så går det vidare på någon annan. Och det är ju samma struktur egentligen i häcken idag. Vissa tjänstemän har liksom fått säga ja till vissa nivåer och sen så är det hela vägen upp och till syvende och sist så är det ju styrelsen då som har det liksom, de har inget tak. Nej. på det sättet.
Men annars, en annan grej som jag tänker är skillnaden är väl att alltså när du jobbar på bank då och det här är ingen samhällskritik mot banker, alltså, så är det väl på något sätt att maximera vinst. Alltså det är liksom nummer ett. Så.
Absolut.
Och då kan man ju, ja, det går väl absolut att diskutera vad är häckens, det är liksom övergripande målet för häcken och det kan ju vara en del i samhället eller vinna fotbollsmatcher eller liksom så. Mm. Men det kanske inte är främsta att gå med vinst, tänker jag.
Nej, det är det ju inte för vi är en ideell förening. Och det är ju liksom ganska givet där att ändamålet är ju liksom att allt ska återinvesteras. Så att det finns ju egentligen noll vinstincitament i sak. Sen vet ju alla att man kanske inte ska bränna allt ett år, utan det handlar ju om att investera över tid. Så på så vis skiljer det sig ju jättemycket, för här ideell förening ska inte tjäna pengar. Sen vet vi hur det ser ut liksom i fotbollsklubbar. Har man mycket pengar så kan man göra ganska mycket.
Du, jag tänkte så här då, va? Vi sålde spelare för typ 140 miljoner.
Ja, det stämmer.
Ja, under förra året. Fick in plus 100 miljoner från UEFA.
Ja, det var nog lite över. Ja.
Ja. Och detta är ju saker som man liksom inte kan riktigt budgetera med på det sättet. För mig som supporter så kändes det verkligen som så här, okej, det här är extra pengar. Förstår du vad jag menar?
Ja, förstår.
Och sen så kom då årsredovisningen för någon vecka sedan. Och då är det vinst på 50 miljoner.
Ja.
Vad hände med de andra pengarna?
Vart tog de vägen?
Ja, men lite så. Alltså, varför gör vi inte då liksom vad blir det? 240 miljoner i vinst?
Och du ser, mina fickor är ganska stora så att det är liksom, nej, skämt åsido. Nej, men den frågan är ju fullt. Alltså jag förstår den. Vi pratade lite off-podd här att jag har fått den frågan förut. Och med tanke på den information som finns i media och det vi har kommunicerat så kan jag förstå att frågan är vad 17 är pengarna eller varför blir det inte mer? Men det som är det att man kan säga vi gick in i året där vi hade budgeterat för viss del av Europapengar och även viss del av försäljningar. Det vill säga sånt vi visste om sen innan. Så att skulle man ta bort de sakerna så skulle jag säga att vi budgeterar ett budgetunderskott på kanske 30 miljoner.
Och då får jag försöka förstå detta nu. Då. Så då är det att och, alltså man budgeterar för att 30 miljoner kommer vi få in för spelare och UEFA typ.
Ja, och där den majoriteten då ligger på UEFA-pengar. Eftersom vi hade ett så pass gynnsamt läge, det vill säga att vi klev ju rätt in i Champions League-kval och det fanns lite livliner, så är du garanterad pengar och även om du skulle åka rätt ut. Du är även garanterad pengar från Unibet, alltså Europafond. Så det kommer pengar för att du är med. Och det var ju budgeterat då.
Just det.
Ja, så när vi presenterar en budget på 10 miljoner plus som vi gjorde på årsmötet förra året, då är ju det med.
Okay.
Det som inte var med och budgeterat, det var ju för att Europa gruppspel eller liksom spelarförsäljningar på sommaren,
ja, just det,
så att säga. Så att om man lägger det i kontext då, att vi egentligen började kanske på 30 minus, så kan man säga att vinsten bara där, då skulle vi ju ligga på 80 då. Mm. Om
just
man
då
tänker. Men vi hade redan naggat på de pengarna, för de visste vi, de var vi säkra att vi skulle få.
Mm.
Vi hade
mm.
gjort någon försäljning utan att nämna kanske några namn som på i vinterfönstret.
Just det.
Ja.
Alltså, jag beskriver det som att det är extra pengar.
Ja.
Och jag fattar ju att så är det väl inte riktigt. Alltså, det måste väl komma med kostnader också.
Självklart.
Ja. Mm. Och då tänker jag med en sån grej som spelavkänningar.
Mm.
Alltså, om man kollar på förra året så sålde vi för 141.
Mm.
Alltså, kan man säga en siffra vad som blir i slutändan efter spelarinköp?
Ja, alltså i våran årsredovisning så framgår det att vi köpte spelare för, ja, ni kan väl komma, jag tror det var 84-85 miljoner.
Ja.
Någonstans där.
Mm.
Så mellanskillnaden där är ju givet, alltså det är ju vinst i sak. Sen är inte det hela, för det är ju bara transferpengarna.
Okay. Mm.
Sen är det ju så att när man köper en spelare så är det ju ganska vanligt att det är någon form av sign-on bonus.
Ja, och den går på lönen då?
Då hamnar den på, under personalkostnader.
Just det.
För sitter man där så kan man ju se att det är ganska stor ökning även på personalkostnadsposten.
Ja,
hur stor det skulle du vilja säga att en engångskostnad då för spelarköp skulle vara av de 180-190 miljoner som ligger på?
Oh, det har jag inte svart på vitt så, men det är ganska mycket ändå. Alltså, bara för att ta, alltså för att säga vad ingår vid en försäljning och vad ingår vid ett köp, bara så att vi liksom börjar där, att om du säljer en spelare så är det ganska vanligt att det är en agent involverad.
Mm.
Och nu är det inte så att alla agenter tar samma, men om vi tar någon form av snitt då, så är det ganska vanligt att agenter tar 10%.
Mm.
Då är det moms på det också. Mm. Så 12,5% kan man då dra. Solidaritetsersättning eller utvecklingsbidrag eller utbildningsbidrag.
Mm.
Det är 5%.
Och det går då till alltså moderklubben då?
Ja, precis. Så då kan vi ta bort 5%. Och sen är det ju snarare regel än undantag att det finns en vidareförsäljningsklausul.
Just det.
Och den kan ju variera från allt mellan 10 till liksom 50% beroende på vad som är införhandlat när man köpte spelaren.
Just det.
Oftast kan man säga att så köper du en spelare kanske från Afrika så kanske det inte kostar så mycket i övergångssumma, men de vill ha en större del av kakan vid en försäljning.
Just det.
Exempelvis. Så att, men om vi drar något snitt där då, så om man säger att vid en försäljning så kan man ju lätt räkna bort, om man säger 30-40% då.
Ja, okay.
Som blir liksom där någonstans har du ett netto. Sen kan det variera. Vissa spelare så är det mindre och vissa spelare så är det mer.
Mm. Och skulle du säga, alltså jag som är, alltså som följer klubben på lite mer avstånd och så här.
Ja.
Och jag fattar att det är svårt att säga, du kan ju inte säga några exakta siffror, men de medieuppgifterna som figurerar kring spelare som säljs, skulle du säga att de brukar vara korrekta? Om man säger så.
Ja, alltså om man tänker, de brukar vara ganska korrekta ändå.
Mm.
Sen ibland är de ju, beroende på var siffran kommer ifrån, så kan den ibland vara lite boostad. Vissa, om man säger parter, vill ju kanske att det ska vara en så hög siffra som möjligt, medan en annan part vill att den ska vara så låg som möjligt. Ja. Men det brukar ju ändå, någon form av rimlighet är det. Sen brukar de aldrig vara kanske spot on.
Nej.
Men ändå är hyfsat.
Ja.
Det får man ändå säga. Någonstans får de uppgifterna ifrån.
Mm.
Och då, ja, det jag tänkte på då, det här du nämner att när man säljer en spelare så finns det kostnader förknippat till dem. Mm. För de som tror att de sitter och lyssnar på revisorspodden, är det netto eller brutto? Vad ser man i årsredovisningen av det här?
Där ser du, alltså, du ser ju bara alltså försäljningssumman. Det vill säga, vi har ju sålt spelare för, vad stod det, 141 miljoner.
Mm.
Sen därefter så har ju saker och ting dragits av.
Och var hamnar de kostnaderna någonstans?
Ja, agentkostnaderna ligger ju liksom på... Ja,
den isär.
Den isär. Och sen så ligger ju vidareförsäljning, det ligger under personal, alltså det ligger under andra delar. Så att allt är ju med, men den är inte med liksom under spelardelen.
För då blir det ju intressant att tänka på den här personalkostnaden. Mm. Vilken kostym sitter man med?
Mm, absolut.
För om du har sign-on-bonusar som engångs, du har försäljningar som också engångsdelar. Mm. Vad är din bedömning att den fasta kostymen är vad det gäller personalkostnader?
Alltså den är på en rimlig nivå. Alltså den växer sakta varje år kan man säga, i och med liksom reallöneökningar och liknande. Och sen beror det lite grann på vad du har för trupp också. Alltså, säljer du spelare med höga löner och du tar in med lite lägre, så är det klart det påverkar.
Men det är ju inte heller den, för det, det man tänker att det man ofta hör kring fotbollsföreningar som det går åt skogen för, det är att de har några goda år där det kommer in mycket pengar och så drar man på sig mycket kostnader. Ja. Och det är väl det då du menar med kostymer?
Ja, precis.
Och jag tänker att de här spelarlönerna är ju inte riktigt, för de kan man göra sig av med på något sätt. Så. Ja. Och jag tänker, för då har man ju fått, jag pratade med min poddkollega Olle då, som inte är med här idag. Liksom. Mm. Och han pratade ju lite om det. Att, men om man kollar då på då spela försäljningar då, som vi säger är bonus då, eller som uttrycksbonus, och även UEFA-pengarna. Mm. Vad händer för mig? Det är ju inte helt orimligt att man om 2 år inte säljer så mycket spelare.
Nej.
Och inte spelar i Europa.
Nej. Så kan det ju absolut vara, bara för att vi har en, man säger, strategi eller en tanke att göra det, så det behöver ju inte slå in. Så är det ju, absolut.
Och då tänker jag att hur ser kostymen ut då?
Jag förstår precis. Och det är ju därför som jag säger, när jag säger att vi har ett budgetunderskott, alltså vi budgeterar för ett underskott, det är ju för att vi liksom, det kan ju förändras. Det är inte så att vi sitter med fasta kostnader som gör att om vi inte når det så sitter vi fast och backar 30 miljoner per år.
Nej.
Utan med tanke på att vi nu exempelvis i år, utan att föregå liksom årsmötet och den delen, så vet vi ju om att vi har en chans på Europa.
Ja, just det.
Även i år, även om den inte är lika stor, det är inte lika många livlinor. Mm. Vi vet om att det finns eftersläpningar på intäktssidan vad gäller Europaspelet vi var i.
Ja, just det.
Som kommer att komma in i år. Mm. Så det kommer, vilket gör att då har vi möjlighet att gasa på lite. Men skulle vi stå inför nästa år exempelvis och vi har ingenting, då finns det ju möjligheter att skära i det här ganska drastiskt, självklart. Om man bedömer att vi vill göra det.
Men det låter ju så när du pratar nu att då när du sitter vid ditt skrivbord och håller på med siffrorna liksom, det är ju ganska nära förknippat då med sporten ändå. Alltså,
absolut.
Du måste ju ändå vara så här, okej, vad ska vi budgetera? Och så går du och kollar på akademin, vad finns det som är säljbart? Eller liksom, förstår man? När vi då förlorar mot, när vi åker ut Svenska Cupen, känner du bara, oh, du måste ju backa för det kommer inte bli några liksom. Alltså.
Nej, inte riktigt så. Utan där känner jag mig, alltså, vi kanske satsar mer än någonsin just nu, men det känns minst ont i magen. Alltså, för det är så pass, om man säger strategin och planen som liksom ledningen med Martin och Jordin och de här i spetsen har dratt upp över lång tid. Ja. Alltså, det här är ju en satsning som inte började i år, utan det är något som successivt har gjort.
Ja, precis.
Det vill säga, ha mer än, ska vi ha spelarförsäljningar varje år så måste du ha en säljbar trupp. Och jag skulle vilja säga att vi har ju i alla fall topp 3 mest säljbara trupp i Allsvenskan, om inte den mest säljbara truppen i dagsläget. Det vill säga, vi står inte och faller med en spelare. Så på så vis känner jag mig lugn.
Men hur funkar det med liksom, alltså, jag tänker att du är ju ekonomichef, och så finns det en sportchef, och så finns det en klubbchef. Liksom.
Ja.
Och jag vet, jag gjorde en intervju med Jordin för 1,5 år sedan kanske. Och då tycker jag var lite intressant då som klubbchef, att i hans relationer med de andra i klubben, var finns liksom friktionsytorna? Och jag tänker, du som ekonomichef då, hur går det till om man då, det ska köpas en dyr spelare? Kommer de fråga dig då?
Ja, det gör de på ett sätt. Man kan väl säga att styrelsen är ju de som sätter riktlinjerna vad vi har att förhålla oss till. Alltså budgeten. Sen kommer vi ju med förslag till hur vi tycker att budgeten ska, den ska se ut. Mm. Och så får styrelsen komma med synpunkter, åsikter. Och så skruvar man. Man stöter och blöter lite fram och tillbaka. Och så spikar man en budget. Mm. Och min uppgift är ju att vi ska förhålla oss till den budgeten som är satt. Mm. Så att vid ett spelarköp exempelvis så vet jag ju hur mycket vi får liksom handla för totalt sett. Allt annat lika. Så Martin och scouterna är de, det är ju de som tittar på själva spelaren, alltså de bitarna. Jag bryr mig inte om det är en vänsterback, en forward eller liksom liknande. Marcus kommer in i ett liksom klubbtänk, liksom, är det här rätt utifrån strategi och liknande. Och jag kommer väl snarare in i vad får, liksom, beroende på vad den kostar, hur lägger vi upp det här på bäst sätt för klubben? Alltså ska vi lägga mycket pengar direkt? Eller ska vi försöka dela upp betalningen, eller vad får det framförallt, vad får det för konsekvenser om vi köper för den här pengen? Så jag är ju bara med, om man säger, själva sifferdelen i det och bollar.
Men så det är liksom, så du får ett köp som du försöker få till på bäst sätt, för det är inte så att du är en bromskloss och säger nej det här går aldrig. Eller förstår du, eller vad är...
Nej, alltså inte bromsa på det sättet, utan det är ju mer att om det kommer ett förslag som då exempelvis ligger utanför budget, alltså att vi skulle gå över, ja, då får man ju ta det med exempelvis styrelser att nu har vi ett case. Och då är det ju min uppgift att beskriva att gör vi detta så får det de här konsekvenserna längre fram exempelvis. Vi får göra avkall på något annat. Är man beredd att göra den fördelningen? Och egentligen mot Martin så är det väl kanske snarare att köper vi den här eller de här spelarna och har spenderat de här pengarna, då har vi det här kvar att röra oss med.
För jag funderar på det här också, att du har ju en budget per år, men som du beskriver så har du ju liksom en spelare under lång tid, de har löner, du kan sätta upp affären på olika sätt.
Ja.
Hur ser den långsiktiga liksom budgetarbetet ut? Hur lång perspektiv har du när du lägger liksom dina siffror?
I vissa delar i budgeten så är det ju långt. Alltså när man tittar på långsiktiga investeringar. Tittar man just sporten både på dam och herr, så kanske det blir lite mer kortsiktigt vid de specifika fallen. Men det finns ju ett långsiktigt tänk i det. Som sagt, man skriver kanske allt från 3 till 4 till 5 års avtal. Liksom, hur gör vi det på bäst sätt? Så det finns ju både en långsiktig plan och en kortsiktig.
Jag tänkte här, en fråga som man ofta stöter på, det är ju det här med, som du sa, investeringar. Häcken har ju valt att inte skriva upp spelare på balansen.
Ja, exakt.
Ja, det är, ja precis. Och då måste jag, för det är ju en sån grej som man hör hela tiden och som är svår att förhålla sig till. Liksom som.
Men du kommer att förstå det när jag har förklarat här, tror jag.
Men då, jag vill bara, för lyssnarna då. I ett företag. Så nu ska jag förklara för er hur ett företag funkar.
Kör på.
Jag har en målarfirma. Så behöver jag en ny bil. Så då köper jag en bil för 100 000. Men då funkar det ju så liksom rent bokföringsmässigt att även om jag betalar den 100 000 liksom, så är det inte så att jag har försvunnit 100 000 i företaget. För det finns ett värde av 100 000 kvar i bilen, så att säga. Och då gör man så, då tänker man okej, jag kommer ha den här bilen i 10 år, sen kommer den skrotas. Vilket gör att jag under 10 år då i liksom budgeten får skriva bort ett värde på 10 000 varje år, och det ger då en mer rättvis bild över hur det går i företaget. Är det det som är
principiellt rätt?
Ja. Alltså det, i grunden så är det så avskrivningar funkar.
Det är också roligt att ni måste också i princip och i grunden, att ni kan inte bara ge mig rätt för det.
Men en liksom. Bil har man inte på 10 år, kan man börja med, och det är restvärde och allt, men vi ska inte ha det.
Jag vill ändå ge det lite cred för att det var en av de bättre förklaringarna jag har hört för det.
Bilsum hade förstått.
Nej, det hade han inte gjort. Nej, men om man säger då...
Och då är grejen så här då, tänker jag. Då är ju... Och så gör de flesta... Eller alla fotbollsföreningar gör så med spelare.
Mig veteligen så är det ingen annan klubb i Sverige som gör på vårt sätt. Men jag kan ha fel. Men,
ja. Och instinktivt bara då, som liksom oekonom, så känns det ju helt rätt att säga, ja men det är klart att man, om man köper en spelare och så går korsbandet, alltså det, man kan inte jämföra det med en bil som sakta avtar i värde. Liksom så. Och det är inte säkert att bara för man köper in en spelare, alltså ja, vad är värdet på Ola Kamara? Alltså du vet, alltså det man vet så, ja. Och så det känns ju helt instinktivt känns det ju jättebra att Häcken gör så här. Men så kommer ju ändå frågan, ja men varför är det bara vi som gör så då? Alltså ja, och jag fattar att så här, ja men det finns för saker som folk bara är ensamma och gör som är jättebra, men oftast brukar det då vara, ja okej, det är smartare att göra på andra. Alltså vad är det vi håller på med här nu?
Ja, alltså varför det börjar en gång, det ska jag låta vara osagt. Men Häcken har ju alltid värnat om att ha en sund och stabil ekonomi.
Och det skulle väl alla ekonomichefer säga?
Eller det är väl ingen, fast liksom... sen gäller det att leva efter
jo.
Också.
Ja.
Men om man tar det i Häckens fall, så skulle jag säga, det du får ha, alltså skriva av, det är ju uteslutande nästan, alltså övergångssumman. Alltså det du köper spelaren för. Alltså köpeskillingen. Ja. Och Häcken har ju inte historiskt lagt några jättestora summor på själva transfersumman. Vilket har gjort att, missförstå mig rätt, köper du en spelare för 1 miljon kronor, om du slår ut den på 3 år, som då kanske kontraktstiden är, det gör kanske varken mer eller mindre, då man valt att vi tar den kostnaden direkt och så har vi liksom ett clean sheet framåt, så tar vi inte med oss den ryggsäcken in i de just andra åren, för vi vet inte hur det går. Jag menar, ett tag så åkte vi jojo mellan Allsvenskan och alltså Division 1 och Superettan liksom så. Så det är ju egentligen nu de senare åren som vi har börjat lägga mer, alltså mer pengar på själva transfersumman. Så att det här som en gång var korrekt och riktigt, jag säger inte att vi inte liksom ska gå över till att avskriva av våra spelare, alltså att ta med dem. Men det är någonting vi kommer att titta på. För tar man i år som ett exempel, nu tror jag vi hade köpt spelare för, vad stod det, 84 eller någonting sånt. Och skulle man då göra så som alla andra klubbar gör och skriva av detta, så är det ju inte, nu har jag inte den exakta kontraktstiden, men om vi gör det enkelt att vi har satt 3-årskontrakt på allihop då. Då ska man säga en tredjedel av den kostnaden skulle ju belasta resultatet i år, och 2/3 skulle liksom boosta vårat slutresultat med. Just det. Och i det här fallet så tror jag det skulle väl bli närmare än 55 miljoner som vi skulle gjort i ytterligare vinst om vi hade gjort som alla andra klubbar. Så att då pratar vi istället för 50 så hade vi gjort 105.
Å andra sidan hade du ju fått förra årets med dig.
Exakt. Och vi hade haft med oss en tredjedel in i detta året. Men du får, alltså i grunden och botten så är det samma sak. Man gör ju det här för att jämna ut resultatet. Precis. Det är därför man skriver av spelare. För i slutändan så är det ju liksom, då, det blir ju samma sak.
Ja, och så här får man väl skilja på också. Det är ju inte så att du har haft de här pengarna på banken.
Nej. För det, alltså det är också så här, det här är bokföring, alltså vad du har i balansräkningen så att säga.
Men det är väl det som gör det lite, det är väl det som är... För jag menar, om man kollar då på Elfsborg till exempel, så omsätter ju de, jag vet inte exakt, men jag vet inte hur mycket de omsätter, men det är ju inte lika mycket som
Häcken. De passerade väl 200 miljoner med, om man säger, en bit i år i alla fall.
Och gör då, vad var det, 37 miljoner vinst? Då känner man ju när man jämför det, så är det så här, vad håller vi på med här?
Exakt. Ja. Och där, om man sätter det i kontext då, skulle vi gjort med våra spelare, alltså tagit med dem i balansräkning som alla andra gör, då hade det stått 105 miljoner i vinst på sista raden i år.
Okej. Håller du med om detta?
Ja, både och över tid. Om du har jämna spelarförsäljningar och spelar, allt annat lika, då blir det ju samma sak. Du jämnar ju topparna och dalarna, får du bort.
Men nu tar vi liksom bara årets, för fjolåret, ja, du hade haft med dig någon form i bagaget, om man säger förra året. Nu har jag inte exakt vad summan var som vi köpte för förra året, men det är ju framförallt under... alltså fjolåret som vi började lägga stora, alltså pengar på övergångssummor. Så att
så det du säger också att detta år kommer då bli ännu bättre, för nu har vi en bra...
Vi har ju förutsättningar för det, för att hade vi gjort på annat sätt, då hade vi ju haft med oss en ryggsäck på ytterligare då kanske vad det nu blir 30 miljoner resultat som vi startar året på då. Mm. För jag tror att hade vi gjort som alla andra och så hade du sett då Häcken gör ett rekordår omsättningsmässigt och man gör en resultat på strax över 100 miljoner exempelvis. Då tror jag inte man hade haft samma alltså oro liksom att vart tog pengarna vägen. På det sättet. För tittar man, jag vet inte vilken tidning det var, om det var Aftonbladet eller något som hade presenterat de 10 största ekonomierna då,
åren. Liksom.
Åren. Och vi var ju trea. Mm. Och det som sticker ut där, det är ju att alla de andra som är med där, de ligger ju runt 100 miljoner liksom och någon gång mer. Mm. Och vi gör ju det egentligen också.
Jämförelse.
Ja, om man ska jämföra äpplen och äpplen så hade vi ju haft samma då. Och som sagt, nu har vi det här sättet som vi gör på. Om vi kommer göra det framöver, det låter jag vara osagt. Alltså, det är hela tiden, vad är bäst för BK Häcken? För samtidigt så har vi på årsmöten så brukar vi ju nämna att vi bör eller så ha 20% av våran omsättning eget kapital.
Just det.
Och att i en sån kontext då ta hela spelarköpet med en gång. Det blir lite kontraproduktivt där. Skulle vi egentligen gjort på det andra sättet för att lättare nå det målet.
Ja, för jag tänker om du backar tillbaka, om du skulle sitta i rollen som bankman.
Ja.
Så hade du väl rekommenderat tvärtom. För att det skulle se bättre ut och få...
Alltså det blir ett jämnare, alltså du får ju ett EKG som är liksom betydligt stadigare, självklart. Sen som sagt, när du summerar de här tre åren så är det ju saksamma. Men det finns tankar och funderingar kring, ska vi göra det framöver eller inte? Vad är bäst för BK Häcken helt enkelt?
Sen bara kort nu, några korta frågor då.
Ja.
UEFA-grejen där, var det då 110 miljoner in?
Ja, någonstans.
Hur mycket är det ut på det? Alltså vad kostar det i alltså det äventyret?
Det kostar mer än vad man tror, men det blev det är ju där vi gör den stora vinsten. Utan att gå in på exakt vad nettot blev på Europa. Men det är också så att i det här läget så allting sker ju samtidigt där på sommaren. Det vill säga att transferfönstret stänger ju nästan samtidigt som vi blir klara för Europa. Och jag kan ju säga att hade vi inte blivit klara för Europa så hade man antagligen inte gått lika tungt på spel. Alltså de har inte gjort lika tungt på den typen av investeringar. Men i och med att vi visste att ett Europaspel genererar x antal miljoner så kunde vi gå lite tyngre i den änden. Så att, och sen ska man ha med sig att vi har inte fått alla pengar från det Europa-äventyret än. Utan det kommer en sudd här i maj tror jag det. Och det är också något att ta med sig att jag tror att var det 20, det var ju något år som Malmö var ute och gjorde ungefär samma fantastiska resa i Europa som vi. Det vill säga att de gick in i ett Europa League-kval och slutade väl på samma poäng som vi. Och man ser på deras resultat och liksom att de tjänade mycket mer pengar. Det de hade det året, det var ju att de var ju Champions League året innan. Vilket gör att deras då, den här market pool som det heter, det vill säga tv-rättigheter, reklampengar etc. Deras delbetalning 2 kom ju våren det året. Så går man in och specialstuderar hur mycket de fick från UEFA det året så är det mycket mer än vad Häcken fick.
Men vad kan det handla om?
I vår?
Ja, precis.
Det är ju det som UEFA är så fina, för att de, om bank och så kan vara lite tröga och få ur siffror och så kan man säga att UEFA är ju ganska duktiga på att dölja också. Men uppskattningsvis, jag vet inte, men säg 10-15 miljoner i alla fall. Lågt räknat. Men som sagt, det är svårt att få ut siffror från UEFA. Någonstans där bör det ligga.
Gothia Cup.
Ja.
Hur mycket tjänar vi pengar på det?
Ja, det gör vi. Det gör vi absolut.
Hur mycket?
Alltså tittar man på våra, alltså vi tittar på våra arrangemang totalt sett. Vi har ju utöver Gothia Cup så har vi även den lilla turneringen i Cancun. Vi har även Partille Cup Mm. Vi har även innebandy, alltså Gothia innebandy. Mm. Och vi har Göteborg Music Festival.
Mm. Och det är den stora punkten.
Ja, där pratar vi liksom totalt. Men ska jag säga totalt på våra arrangemang då, eller evenemang, så skulle jag säga att nettot ligger ungefär på någonstans mellan 21 till 22 miljoner kronor. Om man tittar. Och där är ju givetvis
överskottet liksom.
Ja, nettot. Alltså var du på sista raden. Mm. Och där Gothia kanske står för, jag har inte exakt siffror, men 16-17 kanske.
Sen undrar jag, alltså det är ju svårt, alltså när det ser ut som det gör med BK Häcken FF, alltså att det ligger separat liksom och så, så är det ju, tycker jag, svårt att man kollar på det och får grepp om ekonomin kring det.
Mm.
Och då, när vi ska prata om detta, så vill jag vara tydlig med att det man behöver ju inte vara, det är inte så att jag tycker att man måste göra vinst på damlaget.
Jag förstår vad du menar. Ja.
Men man vill ju ändå kunna jämföra siffrorna som man gör med herrlaget, förstår du vad jag menar?
Mm.
Och då tänker jag så här, alltså är det känsligt att prata om ekonomin kring
damlaget? Nej, det tycker jag man ska göra så mycket som möjligt, för att vi strävar ju hela tiden efter att det ska vara så liksom lika som möjligt i allt från förutsättningar till liksom löner, alla de bitarna.
Och då tänker jag, då blir det liksom så, då blir det lite fascinerande när man, ja men det var väl någon intervju med Jordin, när han säger att ja men det, vi tjänar pengar och det är en bra affär. Liksom, och så har man liksom, så ska man ju samma, man ska ha samma förutsättningar. Och då tänker jag att ja, men då får ju liksom GPA, halva den kostnaden får ju gå på damlaget då. Liksom. Och jag menar, för intäkterna måste ju vara så mycket lägre för damerna.
Ja,
men,
absolut.
Men liksom kostnaderna måste ju vara ungefär likartade, förutom löner.
Ja, både och, kan man väl säga. Men ja, inte
för man, man reser samma, på samma sätt, man liksom, man har ju samma träningsmöjligheter, man har samma liksom, man hyr samma arenor, man,
ja, ja.
Men det är ju väl inte riktigt något man ser i årsredovisningen, att det är den fördelningen. Av en händelse så går ju FF plus minus noll i stort sett.
Ja, och det är ju egentligen för att vi ser ju det här som en förening. Sen att det ligger på ett eget organisationsnummer gör ju att liksom vi måste ha en separat årsredovisning. Men det är ganska likt. Alltså jag säger, det är inte så att det ligger inget fiffel i den årsredovisningen, om man säger. Alltså det är inte gömt massa saker eller liksom så, utan den är...
Men till exempel sponsorsintäkter, så att säga.
Ja,
liksom.
Ja.
Och när man säljer in ett sponsorspaket,
ja,
då förmodar jag att det är för hela Häcken.
Korrekt.
Men du gör ändå som fördelning vad som ska till Häcken FF, vad ska till övriga?
Ja.
Och du har valt att göra 37 miljoner gå till det stora och 15 till Häcken FF.
Mm, men i de 37 så ligger ju även våra arrangemang då. Så det är inte bara om man säger, utan så att om man tittar fördelningen fotbollsmässigt så skulle jag säga att den är väldigt snarlik. Alltså det är snudd på, men sen har vi ju intäkter från våra evenemang, alltså partners till Gothia Cup i olika delar. Det ligger också med i den.
Så det du säger är att herrlaget och damlaget, de får lika mycket av sponsorsintäkterna?
Ja, det skulle jag säga.
Men då måste ju...
Men
då borde man ju sett... Eller så här, när då FF kom in i föreningen så borde ju lite med den... Att då borde ju sponsorintäkterna dubblats då. Förstår man här? Om det... Om man har det och, alltså som sagt, jag är inte ekonom, men om man ska dela lika på sponsorintäkterna. Ja. Då tänker jag att man gick ju in, man här, när man bara sålde här laget.
Ja.
Så fick man en summa.
Ja.
Ja. Sen då, så när man då kunde sälja här och damlaget.
Ja.
Hur mycket gick det upp då? Alltså sponsorintäkter.
Ja, alltså om man säger prislappen, om du som företag, jag skulle säga att det är svårt att höja priset för att du både sponsrar dam och herr. Ja. Däremot så kan du nog snarare attrahera företag,
absolut,
att vilja sponsra. Så att de sponsorpaketen som är, de, alltså per automatik har du varit partner till BK Häcken och betalat en viss peng. Alltså betalningsviljan är ju inte dubbelt så stor bara för att det tillkommer ett damlag, om man uttrycker det så.
Men du fördelar det ändå så dubbelt?
Ja.
Det är det du väljer att göra?
Ja.
Men blir det rättvist? Alltså förstår du vad jag
från
menar?
Vem sida?
Alltså från hur man om man tänker.
Alltså i och med att vi ser det som en förening. Ja. Så i sak så ser inte jag det som någon grej. Alltså helst hade man ju velat ha allt i samma påse. Nu är inte det möjligt idag. Nej. Så därför så, om man säger, vi måste fördela både intäkter och kostnader på
det. Men du kan ju se det som en, men rent redovisningstekniskt så måste du visa en förening hur den går.
Absolut.
Där får ju inte du skicka pengar hur du vill.
Nej, absolut inte. Nej.
Så du måste ju ändå förhålla dig till att det är en egen förening idag.
Ja, absolut. Absolut, och där väljer vi då, alltså det går inte att ta exakt på kronan exakt hur mycket av partnerintäkt, men vi har valt att fördela så lika vi bara kan på så många avseenden
som möjligt. Men och det är även liksom då kostnader liksom?
Så långt det är möjligt, ja.
Men om du kollar på det här liksom, årsredovisningen som är för FF,
ja,
då ligger hälften av kostnaden för GPA till exempel i den?
Inte ex, alltså alla kostnader som har är ju inte förknippade med det. Men å andra sidan så är inte alla kanske intäkter heller exakt fördelat. Exempelvis så har vi ju inte fördelat Gothia Cup-intäkterna rakt av på båda föreningarna.
Nej.
Om du är med mig.
För jag tänker, för det måste ju blivit, alltså, om man ser det som två olika lag då liksom, så måste det blivit, när man tog in FF då och väljer och behandla dem lika så att säga, eller ge samma förutsättning till dem här, så måste ju helt plötsligt då kostnaden för typ marknadsavdelningen, då är ju den hälften helt plötsligt för herrlaget.
Nu är jag nog inte riktigt med.
Om man ser det som två olika lag och liksom, eller ja, men som det är två olika årsredovisningar, så till exempel en personalkostnad då, för marknadsavdelningen som jobbar lika mycket med dem och här, då hamnar halva den i årsredovisningen för dem.
Inte exakt på kronan, det gör det ju inte. För som sagt, återigen, alltså att de ligger i två olika organisationsnummer. Ja. Alltså det är ju något nödvändigt ont vi måste förhålla oss till.
Men man måste väl ändå förhålla sig till
det? Ja, absolut.
För man som medlem måste man ju...
Men vi ser det ju som en stor... Ja. Förening.
Ja.
Sen om det blir exakt på krona som vi flyttar fram och tillbaka på intäkter och kostnader, det är liksom inte, där lägger jag ingen tid på exempelvis, utan jag ser det som en förening med en helhet. Sen måste jag förhålla mig till att det är två olika organisationsnummer. Men så som vi jobbar så ser vi det som en enhet.
Ja. Men så, om man tittar på det, för det var ju en ändring med det här med Gothia Park här, och att vi skrivit ett längre avtal.
Ja.
Läs i årsredovisning så är det leasingavgift på 25 miljoner.
Mm.
Och det är väl stort sett Gothia Park?
Nej, alltså av dem så står det väl att 14 tror jag avser Gothia Park och Bravida. Eller jag kommer inte ihåg exakt vad det står.
Okej, och det är de här 14.
Ja.
Är det då 8 eller 14 i FF också då? Ta bort för...
Nej, det är ju totalen. Alltså totalt för hela. 14 är totalen.
Så där ingår FF i den?
Nej, men i den leasingkostnaden så är ju liksom, det är ju total, alltså vad kostnaden, kontraktet står ju på BK Häcken.
Ja, men sen får väl FF betala del av det då internt till?
Ja, absolut. De betalar ju, alltså de betalar halva hyran på GPA, ja.
Okay.
Det gör de, absolut. Absolut. Så att på så vis gör det. Men det, i och med att kontraktet står på...
Okay. Men det blir någon halvintern fakturering där då?
Ja, precis. Precis.
Men vad skulle du säga? Vi har ju pratat lite om intäkterna då. Alltså spelarförsäljningar, UEFA-pengar och lite spons. Alltså det var inte talat om så mycket. Men vad, hur tycker du... För det är ju en sån grej som är intressant att jämföra mellan klubbar, tänker jag.
Ja.
Om man gör det så tycker jag ju... liksom sponsoravdelningen gör väl väldigt bra ifrån sig, eller vad skulle du säga?
Ja, jag är nöjd med dem. Jag är nöjd med dem. De kan bättre, men jag är nöjd med dem.
Ja. Och det måste väl vara det som vi pratade om lite, om att just man är väl ett gött paket att sälja med både här och dem.
Ja, alltså, det, återigen, alltså, vi lever ju en tid nu att liksom att behöva välja att okej, okay, ska jag sponsra Häcken? Ja, nej, det finns inte dam där, och då måste företaget liksom, ja, men då måste jag hitta något annat som kanske har dam, för att vi har en policy att det ska vara 50-50 exempelvis. Kommer man till Häcken så får man utöver ett fantastiskt liksom nätverk att vara i, så får man ju hela kakan. Alltså man kan ju ta rygg på BK Häckens liksom jämställdhet och hållbarhetsarbete.
Just det. Och vad skulle du säga liksom, om man ska blicka lite framåt? Mm. Vad tänker du, vad kan man se för, alltså vad hade du hoppats, vart finns intäkter som ska utvecklas?
Oj, ja, det är ju egentligen på alla delar egentligen. Ah. Alltså både alltså fortsätta, alltså vårat varumärke är ju starkare än någonsin. Mm. Att kapitalisera
och
på det.
Och det är spons då man tänker på.
Ja,
det.
Ja, precis. Precis. Och sen även alltså den strategin vi har vad gäller liksom truppstruktur både på dam och herr. Att liksom vi ska vara en klubb som ändå är liksom, vi ska ha sportslig framgång men vi ska även vidareutveckla spelare och för att sen sälja vidare. Så där ser jag ju liksom, jag tror inte vi har slagit i taket där. Det tror jag inte. Och sen är ju målbilden att vi ska spela i Europa med både dam och herr varje år. Mm. Och det är klart att där finns det ju stora pengar.
Mm. Hur mycket saknar du en god säck med pengar från publikintäkter?
Man kan inte få allt, men det är klart att jag tycker så här, de som bidrar med det ska man hylla snarare än de som inte är där.
Ja, okay, ja.
Så att det är klart att när man sneglar på de här stora publiklagen och ser vad de får in i årskortsförsäljningar och liknande, det är klart man liksom blir avundsjuk, men sen så ser jag vad vi själva har och då blir jag inte så avundsjuk länge, för vi har ganska mycket som de inte har.
Mm. Men kan man också säga lite, för man får ju mycket som supporter i alla fall, blir det ju ganska mycket skit om att säga ja, men det är Gothia Cup och det är därför det går så bra. Men jag tänker ekonomiskt så är väl inte, jag menar, jag vet inte vad Hammarby och AIK drar in, alltså har för publikintäkter, men det måste väl ändå vara, det är väl inte så långt ifrån Gothia Cup, alltså om man ska jämföra ekonomin liksom. Nej. Så.
Jag vet att man tidigare har sagt liksom att Gothia är ju liksom det som motsvarar alltså de andra stora publiklagen, så det är ju det som har gjort att Häcken har ändå kunnat vara med.
Ja, just det.
Så att jag ser det som en enorm styrka.
Ja, jag tänker vi ska börja avrunda lite, eller hade du något?
Nej.
Men jag måste ju ändå fråga lite så då, för jag menar, det går ju som tåget här, känns det ju som liksom.
Ja.
Och du vet när då siffrorna redovisades. Det var ju inte tråkigt som ekonomichef att bläddra igenom artiklarna.
Nej, det var inte jobbigt.
Men då måste jag, alltså så här, inför då för några dagar sedan när IFK Göteborg ska släppa sina siffror, bullar man upp med tårta här? Eller liksom, hur mycket sitter man och garvar då? Liksom, vad håller de på med?
Garvar är väl ett hårt ord, men det är klart att vi grät väl inte floder. Alltså, jag brukar säga att det får gärna gå bra för andra så länge det går bättre för, liksom, för Häcken.
Ja.
Men det är klart att, ja.
Har ni som ekonomichef, har ni något nätverk att diskutera grejer?
Inte något som jag är inbjuden igen i alla fall. Så att det kanske aldrig blir heller. Men inte på det sättet i alla fall. Nej. Även om vi sitter och stöter och blöter exakt samma saker. Men det, jag skulle gissa att det är lite tuffare. Alltså handlingsutrymmet hos vissa andra klubbar är ju betydligt mer begränsat än vad det är hos oss.
Och vad skulle du säga då? Kan man ge något kort svar på varför det går så här bra? Jag tänker
en tydlig, alltså man satte ju en tydlig strategi för, nu är det kanske 4 år sedan.
Ja.
Så att man satsade och man har lyckats satsa på rätt saker. Alltså då pratar jag inte bara spelarköp utan hur man investerar i organisationen. Var ska vi växa? Var tror vi får mest utväxling?
Mm.
Och med facit i hand så har vi ju träffat på väldigt mycket av det.
Mm.
Men vi är ju inte färdiga här. Alltså alla här drivs ju av att fortsätta driva BK Häcken till liksom nästa nivå. Sen vad det är, ja det vet jag inte, men det finns ju alla förutsättningar att ta det här skeppet liksom vidare. Möjligheterna är ju oändliga.
Ja, och jag tänker om man ska se framåt, jag menar, när du själv spelar i Häcken, det var ju inte riktigt samma förening, eller?
Nej, bortsett från att möjligtvis slätta damm, det omklädningsrummet, det ser ju exakt likadant ut som när jag var där. Så att, men i övrigt så är det mycket som är annorlunda. Ja.
Gött. Men du, jag får tacka hemskt mycket att vi fick komma hit.
Ja, tack
själva. Ja, ingen av er är med nästa vecka tror jag inte. Om ni inte, ja. Men då sitter jag väl med Olof och snackar då. Och sen så får vi väl uppmana alla att komma på årsmötet, va?
Ja.
Som är på torsdag.
Korrekt.
Och tillbaka på Bravida.
Ja, och det är ju glädjande nog, för det är ju för att det har varit ett sånt stort intresse att komma på årsmötet. Så då var den lokalen som vi valde först för liten. Ja. Så jag ser det som väldigt positivt. Alltså intresset finns där. Mm. Och det är bara glädjande.
Och så får du mycket mindre frågor nu då efter den här podden.
Ja, det vet jag ju inte. Det vet jag inte. Eller så får jag ännu fler möjligtvis. Men förhoppningsvis har du ju rätat ut något litet frågetecken i alla fall.
Perfekt. Men då tackar jag för mig.
Tack.
Tack själv.
Hej. Sweet, sweet love, girl, has made